Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Jessica Löfström, varmt välkommen till Vidar möter.
Tack så jättemycket.
Vi sitter hos dig på företaget Ansvar Säkerhet som du grundade för, ja, när gjorde du det?
Jag har ju egentligen jobbat fram modellen för företaget sedan 2018 när jag avgick som vd för ett företag som jag då drev som ett expandera mer, ett byggmarknadsföretag. Och det är egentligen sprunget där ur för att jag såg att det var så mycket problem med, vi fick en svår konkurrenssituation av alla svartföretag och kriminella företag med svart illegal arbetskraft. Så att då avgick jag som vd, dels också för att jag hade väl drivit den här frågan om osund konkurrens väldigt hårt, kanske lite för hårt, för att många var väldigt sura på att vi drev det väldigt hårt, bland annat byggföretagen, och ville inte att vi skulle liksom kritisera branschen som sådan, men det gjorde jag i alla fall. Men hur som helst så avgick jag då som vd och så jobbade jag fram. Jag visste ju, om vi jobbar på det här sättet med de här metoderna och processerna så kommer vi kunna stoppa de oseriösa företagen från att komma in på arbetsplatserna. Så då jobbade jag fram det och sen så lanserade vi bolaget senhösten 2020 när vi fick in Inga-Britt Ahlenius in i styrelsen. Mm. Och sen hade vi vårt första verksamhetsår 2021 där vi testade väldigt mycket, och sen 2022 har varit ett riktigt år, och nu är det, och sen 2023 är precis avslutat.
Mm. Du är ju en boren entreprenör, Jessica.
Mm.
Ja. Och är väldigt sugen på att förändra saker och ting och ett stort samhällsengagemang. Jag har ju hört från många andra människor. Jag ser här på väggarna är diplom för både företagen och dig själv.
Mm.
Och det betonas ju ofta det där, liksom, att du sitter inte bara still i båten och vänder på blad och grejer. Vad är en entreprenör egentligen? Alltså, kan du beskriva det? Vad är det som driver dig?
Jag ser väl att om jag tycker att jag ser att man kan göra något på ett bättre sätt, då kommer jag att göra det. Och då är det lättast att göra det i form av entreprenörskap, alltså i ett eget bolag, för att där kan jag göra vad jag vill. Som anställd så har du inte alltid den friheten att göra vad du vill, utan men som egenföretagare eller som att bygga upp ett eget företag, då är det jag som bestämmer spelreglerna och då kan jag förändra så som jag vill i det bolaget som jag bygger upp.
Så ditt entreprenörskap nu, det har fört dig till att utveckla och grunda och driva ett bolag mot arbetslivskriminalitet.
Ja,
det låter ju inte så bra att det ska behövas. Men...
Nej, man hade ju hoppats att det inte skulle behövas, men om man tittar på de senaste 10 åren så har det gått åt det hållet där vi har fått en större och större svart marknad, både i byggsektorn men även i transportsektorn, i assistans, i städ, förvaltning. Det här är ju som en cancersvulst som har spritt sig ut i liksom samhällskroppen, och den är så stor idag så jag skulle säga att den är samhällshotande.
Och du nämnde förut när vi talade civil lite innan jag tryckte på startknappen här. Mm. Du talade liksom om en svart marknad, en grå marknad, en vit marknad. Och att det stora problemet är när de här liksom går in i varandra.
Exakt. Så för ungefär, vi har alltid haft liksom en svart marknad i byggsektorn. Mm. Det har alltid funnits en viss del med svart arbetskraft. Men förr i tiden var det ju, när jag startade Expandera Mera för år 2000, då möttes vi också av svart arbetskraft. Du hade det som konkurrenter, men det var så liten den verksamheten då. Då var det ju svenskar som jobbade svart. Antingen så gör de extra på helger och kvällar, och eller så gick de på A-kassa eller sjukpenning och så jobbade de i alla fall. Och då för 20 år sedan så hade en som jobbade svart i byggsektorn ungefär 100 kronor i timmen svart. Och den vita lönen låg då ungefär på 140 kronor i timmen. Det vill säga gapet mellan vit och svart lön var inte jättestor. Så att det var inte där man tjänade de stora pengarna. Och det var också en av anledningarna till att det här inte växte så mycket. För att man tjänade pengar men du tjänade inte väldigt mycket pengar. Och sen så när man tittar kring alltså hur det utvecklades så kan man titta då när vi hade dels hade vi EU-utvidgningen som var 2004-2005 ungefär. Mm. Då fick man ju ta in utländska bolag men det växte inte så mycket för vi hade ingen efterfrågan på byggandet. Byggsektorn var en ganska liten del av Sveriges BNP. Och sen så hade vi flyktingkatastrofen då 2014-2015. Mm. Då kom det in väldigt många människor som behövde någonstans att bo. Vi hade inte boende till dem. Då insåg politikerna att vi måste bygga väldigt snabbt så att man satte igång byggandet på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Det började byggas väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och för att man skulle möta efterfrågan plockade man in väldigt mycket utländska företag som kom med deras sätt att arbeta. Och deras sätt att arbeta det var att man inte hade egna yrkesarbetare utan man hade bara det som kallas management, alltså byggingenjörer, arbetsledare, projektledare, platschefer och sen hade man underentreprenörer som spikade. Mm. Till skillnad mot de svenska företagen som traditionellt har haft en egen yrkeskår som har spikat.
Mm.
Och de där bolagen kunde göra uppdrag till ett mycket lägre pris. Varpå de svenska företagen blev väldigt pressade av...
Får jag fråga, hur kunde de göra det till ett mycket lägre pris då?
Ja, det är för att man, de här underentreprenörerna som man tog in, de gjorde det här till en lägre kostnad än vad det kostar att ha egenanställd yrkeskår.
Mm.
Och initialt då var det ingen som visste om hur de här regelverken såg ut och vilka löner ska man betala eller inte betala och hur skatter och sociala avgifter ut i andra länder. Nu vet vi mer och nu vet vi att de håller lägre priser på grund av att de fuskar.
Mm.
Och de fuskar med skatter, löner och sociala avgifter.
Och när du säger de här underentreprenörerna som de här managementbolagen använder sig av. Är det de som kommer, man brukar säga, från tredje land, alltså utanför EU ofta? Eller?
Ja, bolagen som sådana, de har alltid säte i Europa, alltid Östeuropa.
Mm.
Och de säger att de har personal som är europeer, för det är de som får komma hit och jobba i Sverige. Men vad vi ser öka nu mer och mer, det är att de har tredje landsmedborgare som kommer in och arbetar. För att de jobbar för ännu lägre löner än vad EU-medborgare gör, så att där tjänar de mer pengar. Det vill säga, lönen enligt lag, enligt utstationeringslagen, ska egentligen vara samma för en som bor i Sverige och arbetar här som byggnadsarbetare och en som kommer hit utifrån och arbetar som byggnadsarbetare. Så säger lagen, och det är EU-lag. Mm. Men man fuskar så att man betalar inte de lönerna och skatterna och sociala avgifterna som man ska. Och där har du gapet och där har du differensen och det är det som gör att de kan hålla lägre priser.
Och det är därför då, om jag förstår det rätt, alltså att man inte betalar de här sociala avgifterna och skatterna i Sverige utan i ett annat land?
Du betalar med ett annat land och det gör, för när du är ett så kallat utstationerat företag, det betyder att man är här och jobbar under en begränsad tid och sen åker man tillbaka till sitt land. När man är här under en begränsad tid, ett så kallat utstationerat bolag med utsänd personal, då har man rätt att betala löner, skatter och sociala avgifter i hemlandet. Och det gör man ju för att då vet man att vi i Sverige har väldigt svårt att kontrollera huruvida skatter, löner och sociala avgifter betalas korrekt.
Mm.
För att de flesta vet inte hur man navigerar in utländska databaser för att ta ut den här informationen. Men om man skulle ha betalt in det i Sverige, då kan man ju dra ut från skattemyndigheterna, till exempel sociala avgifter, och så kan man se att det här stämmer ju inte. Det här är ju fel när man räknar baklänges. Mm. De här lönerna är ju för låga. Så därför så vill de alltid vara så kallade utstationerade bolag, för att då har de lättare att luras.
Men som du säger, man får bara vara det. Vad sa du, 181 dagar?
183 dagar,
183 dagar.
Så har du rätt att vara i Sverige på ett och samma projekt. Mm. Så har du rätt att vara då utstationerat med utsänd personal.
Mm.
Sen om du har utsänd personal, om vi går in lite mer i regelverket, det blir lite knepigt här.
Mm.
Men du har rätt att betala sociala avgifter upp till 2 år i hemlandet.
Mm.
Men skatter ska du betala efter 183 dagar, så måste du börja betala dem i Sverige. Men det, där har vi ett annat problem, för att det är sekretessbelagt, skatten, inkomstskatten. Så den kan man inte plocka ut och kontrollera, utan det är bara de sociala avgifterna som du kan kontrollera.
Och de här tidsgränserna du beskriver och så vidare, är det EU-lag alltihopa det alltså?
Det är EU-lag, ja, precis.
Verkar väldigt detaljerat och krångligt då.
Det är ett väldigt krångligt system, och man hade önskat att det vore uppbyggt på ett annat sätt. Och jag vet att man i Danmark säger att ni är hjärtligt välkomna att komma hit och arbeta. Men vi vill att, eller så här, vi bestämmer bara, vi struntar lite i EU-lagstiftningen, utan vi säger att ni får komma hit och arbeta och ni får betala skatt och sociala avgifter här i Danmark. Om ni sen kan påvisa att ni har betalt in den i ert hemland, då betalar vi tillbaka.
Mm.
Men i Sverige har vi någonting som heter försiktighetsprincipen. Så här är alltså skattemyndigheterna då som ska påvisa att korrekt skatt och lön och så vidare inte är inbetalt i ett annat land. Och de resurserna har inte skattemyndigheterna.
Och det vet företagen, så det är ganska riskfritt, eller?
Det är väldigt riskfritt.
Eller är det många, företag som åker dit? Och
får det är typ inga som åker dit, faktiskt. Och om man nu, jag har aldrig hört talas om ett utländskt bolag som har åkt fast. Och skulle man nu göra det, då är ju brotten är ju liksom, det är ju inte, jag tror inte ens att det är fängelsestraff på den här typen av brott.
Mm. Men det här har ju pågått då, kanske i växande skala då, som du beskriver, i 10 år kanske. Mm. Och det bara rullar på.
Man tänker,
varför sitter Sverige med armarna i kors? Eller?
Ja, men det är ju väldigt, väldigt många som tjänar väldigt mycket pengar på att det ser ut som det gör. Och därför så finns det väldigt många som vill ha kvar systemet och som lobbar för att systemet ska vara kvar. Och som, jag vet ju till exempel att många bolag som har använt underentreprenörer som där fackföreningen Byggnads har sett att det här stämmer inte, och då istället för att det ska bli en förhandling, då har huvudentreprenören, byggföretaget som har anlitat där underentreprenören, betalat pengar till Byggnads för att man kommer överens, och då har de betalat de pengarna. För att de gångerna som fackföreningen Byggnads lyckas komma åt ett bolag, det är så få gånger, så att man tjänar så pass mycket på att betala de gångerna man åker fast. Och idag, om vi tittar på hur det ser ut, nu har ju den här utvecklingen eskalerat ännu mer, så förut var det EU-medborgare som kom hit och jobbade för lägre löner än vad en svensk arbetar för. Som jag sa då, så hade en svensk 100 kronor i timmen. Den vita lönen låg år 2000 ungefär då på 140, så gapet var väldigt lite.
Mm.
Om du hoppar fram till 2015, då hade man, jobbar man som EU-medborgare för löner på kanske 60 kronor i timmen. Och den vita lönen hade då ökat och låg kanske på 160, så hade gapet ökat lite.
Mm.
Men idag så har vi väldigt mycket illegala, alltså tredje landsmedborgare som är här och jobbar via i europeiska bolag. Och då kommer de hit och på pappret är EU-medborgare eller har rätt att arbeta i EU, fast de har inte det. Men utlänningslagen är väldigt komplex och krånglig. Men de som kommer hit och jobbar som tredjelandsmedborgare, det vi ser, så jobbar de ju ungefär för 40 kronor i timmen.
Mm.
Och idag har den vita lönen då ökat för en byggnadsarbetare och ligger på 240. Så nu är gapet mellan vit och svart lön enorm.
Mm.
Och det gör att det är så svårt att stoppa det här systemet, för att det tjänas ofantligt stora pengar.
Mm. Och ja, alla inblandade i stort sett.
Mm. Alla
på ett eller annat sätt.
Ja.
Det här, ditt bolag då, ert bolag Ansvar Säkerhet, ni är specialiserade på att försöka minska den här kriminaliteten.
Ja.
Är ni illa sedda då, eller?
Ja, jag har ju varit, eller en del anser lite att jag är lite kontroversiell. Jag vet att byggföretagen har tyckt att jag har bråkat lite för mycket de här frågorna. Och att man kanske inte... Ja, man tycker nog att jag är lite besvärlig. Och sen vet jag inte exakt hur man ser på mig idag och på ansvarssäkerhet. Men jag tror att man ser ungefär på samma sätt. Kanske att vi har kommit bättre ur sen förut. Men jag vet att man har en bild av mig som, ja, som lite stökig för deras verksamhet och deras medlemmar. Och deras medlemmar tycker att jag är lite jobbig. Men nu börjar den här marknaden växa. Det är inte bara vi som finns, utan det finns ju fler företag som gör det som vi gör. Okay. Och framförallt så har vi beställarna på vår sida. Som när jag var en underentreprenör, när jag hyrde ut personal till byggföretagens medlemsföretag genom Expandera Mera som ett byggbemanningsföretag. Och så samtidigt kanske jag bråkar då med, det blir ju våra, alltså, det var ju Expandera Meras kunder jag bråkade med och sa att ni har de här bolagen och de är inte seriösa. Och det var lite krångligt då att bråka med sina egna kunder.
Ja.
Men nu så har vi väldigt många beställare, det vill säga byggföretagens kunder är våra kunder som vi krokar arm med.
Okay.
Och då blir det ju på ett annat sätt. För då,
byggföretagets kunder, det kan vara en kommun eller
ett större eller ett företag. Fastighetsföretag som vill ha något byggt. Så då blir det ju på ett annat sätt. Nu ligger ju inte vi under och är inte byggföretagens kunder, utan nu är vi ju beställarnas kunder och hjälper dem att säkerställa att det blir ordning och reda på arbetsplatserna. Och egentligen så är det ju så att vi hjälper ju de seriösa bolagen att få tillbaka sin marknad, för den har ju försvunnit. För det var lite det vi pratade om här innan, att förr i tiden så var ju liksom den vita sektorn den största sektorn och sen så fanns det en grå sektor där man halvfuskade och sen fanns det en svart sektor där man bara jobbade svart och hade kriminella företag som gick i konkurs med jämna mellanrum. Vad som har hänt under de här 10 åren är att den här vita sektorn har ju krympt och den grå har ökat och den svarta har ökat också.
Mm.
Så att vi behöver pusha tillbaka den här utvecklingen så att vi får tillbaka en större vit sektor, och det gynnar ju allt och alla, inte minst skattebetalarna, för det är ofantligt stora pengar, skattepengar som försvinner ut i landet.
Beställarna här nu som köper era tjänster och andra liknande företag då, och politiken och annat, ja, händer det någonting? Känner ni att det får större uppmärksamhet eller att eller rör det sig bara i branschen? Jag läser många branschtidningar och så vidare, och det finns ju mycket i byggsidan av olika slag, och där skrivs det väldigt mycket, men det verkar så svårt att nå ut till.
Man kan säga så här, under de här åren som jag har propagerat och bråkat och försökt att påvisa hur det ser ut och försökt att påvisa politikerna att göra något åt det, så upplever jag som att det har varit två lag. Det är ett rött lag och ett blått lag. Det röda laget, de får sin information väldigt mycket från LO, och LO får sin information från ombudsmän, och ombudsmän får sin information ute i verkligheten, där de har liksom folk som jobbar ute i olika typer av verksamheter. Så att de har en ganska bra bild av hur det ser ut. Nu har ju de, när de var i regeringen, så var ju de i minoritet. Så de har ju haft väldigt svårt att få igenom lagförslag. Och jag vet att en del lagförslag har man inte ens lagt, för man visste att de skulle bli nedröstade. Och väldigt mycket har också blivit nedröstat innan, så att det blev inte en ny lag. Så att det har varit väldigt svårt för dem. En minoritetsregering är ju väldigt svårt. Och det blå laget, de var inte så intresserade av de här frågorna när jag var i kontakt med dem. Utan de tyckte att det är marknaden kommer att korrigera. Så de hade en väldigt stor tilltro till marknaden. Att marknaden fixar allting. Men jag tror inte på det, för marknaden är girig. Och du kan inte alltså vad man gjorde, det var att man släppte marknaden fri under alliansåren, fri arbetskraftsinvandring och så vidare. Man släppte allting fritt. Och samtidigt så glömde du att reglera, utan faktum var att man avreglerade ännu mer. Och ska du släppa marknad fri, då måste du reglera. Det kommer inte bli billigare, för det kostar att reglera och kontrollera. Kanske att den blir mer effektiv, för att man får kanske liksom bättre, ja, bättre personer som driver vissa företag då, om de är privata jämfört med staten och så vidare. Men det där är ju, ja, det där är ju en ständig kamp.
Ja, på något vis. Så det känns ändå som om högern i Sverige har varit slarvig. Alltså för långt tillbaka i tiden. Jag minns ju när Margaret Thatcher i Storbritannien, hon talade ju för 40-50 år sedan om privatiseringsparadoxen. Alltså ju mer du avreglerar en marknad, desto mer måste du satsa på att kontrollera.
Ja, precis. Exakt.
Så man kan inte bara göra det ena.
Nej. Och det var det man gjorde under många år. Det är det vi nu ser resultatet av. Att man, om du tittar, vi har problem med assistans, vi har problem med LOV, vi har problem med allt. Det är så mycket fusk och kriminalitet i så många branscher just nu. För att man har släppt marknaden fri och man glömde att reglera.
Men finns det någon väg tillbaka eller framåt kanske vi ska säga istället?
Ja, men vägen framåt är ju att man börjar kontrollera mycket mer. Och ibland så kan man höra då att väldigt många säger att myndigheterna ska kontrollera. Men man måste också förstå att det här är inte bara, myndigheterna kan inte göra allt. Alltså myndigheterna kan ju inte kontrollera vilka underentreprenörer som ett börsnoterat byggföretag har. Eller vilka som får uppdrag att bedriva ett LVU-hem eller LSS-hem. Det kan inte myndigheterna göra, utan det här måste ju kommunerna eller det privata börsnoterade byggföretaget, de måste göra en DD, alltså kontrollera vilka underentreprenörer och vilka entreprenörer man använder. Det måste ju de göra som ska anlita. Och om man inte klarar av att göra det, då får man inte anlita, då får man ha egenanställd personal istället.
Det är eran hållning, det är din hållning då kan man säga. Att om man inte klarar det här då får man ha egenanställd personal.
Ja, alltså, antingen så, jag brukar säga, finns det här, antingen så får du ju bygga upp en egen organisation i ditt företag som klarar av att kontrollera och göra de här fördjupade bakgrundskontrollerna och kontrollsystem med hjälp av myndigheter. Men myndigheter kan ju inte göra det jobbet som, alltså det är ju inte myndigheterna som sitter och gör en bakgrundskontroll på varenda leverantör, utan det måste ju företaget själv som ska anlita underleverantörer, underentreprenörer kontrollera. Och antingen så får man bygga upp en egen organisation där man kontrollerar själva, eller så får man anlita tredje part, vilket jag skulle tycka är bättre, för det är alltid svårt att kontrollera sin egen verksamhet. Det är som att en revisor skulle kontrollera sin egen bokföring. Det funkar inte riktigt, utan du behöver ha en oberoende tredje part som kontrollerar. Och har man inget av det, att man inte vill bygga upp en egen organisation, man vill inte anlita tredjepartsleverantörer, då får man i sånt fall sluta anlita de här underentreprenörerna, underleverantörerna, och anställa själva, eller till exempel med att driva de här hemmen, då får ju kommunen göra det i egen regi istället.
Jag såg här att den 24 januari så kommer du till Norrköping och Louis Dier ska tala på fastighetsmarknadsdagen. Och då rubriken på ditt anförande, det är liksom antikorruption. Och så det, man tänker ju, är det Sverige vi talar om? Alltså antikorruption, det är ett ämne.
Man kan säga så här att idag är inte de flesta är inte så införstådda med hur korrupt faktiskt det är idag i Sverige. Och vi ser ju i vårt arbete som vi gör inom ramen för ansvarssäkerhet att det finns väldigt mycket mutor, det finns väldigt mycket pengar under bordet och att det finns en stor problematik när man anlitar de här bolagen, för alla gynnas av det så himla mycket. Så det är en stor korruption som finns, som man inte, vi tror ju väldigt mycket vi svenskar att i Sverige har vi ingen korruption. Nej. Men den har vuxit väldigt väldigt kraftigt.
Och det blir ju som, jag menar, förmodligen det måste ju vara så att i länder som inte har säkert mycket korruption, det har man därför att det finns inget att vara korrumperad om. Mer än lite vänskapskorruption och sånt där.
Ja, men jag menar, men det är ju klart att om man tittar så förr i tiden, när om man tittar just i byggsektorn, då hade ju de stora byggföretagen nästan enbart egenanställd personal. Då finns det ju ingen korruption i stort sett. Och det var kommunerna som drev verksamheterna och la inte ut det på entreprenad, och då finns inte heller korruption på det sättet. Men när man släpper marknaden fri, då finns det risk för korruption. Mm. Och det måste man vara medveten om. Och då måste man ha mer kontrollsystem och regleringssystem.
Mm. Men kan man inte göra någonting åt själva marknaden också? Alltså, du nämnde Danmark här till exempel. Att man vänder på bevisföringen. Det vill säga, vill ni jobba här? Visst, men ni betalar skatter, sociala avgifter här. Och sen är det upp till företagen att bevisa att vi har betalt någon annanstans.
Precis. Det hade ju varit jättebra. Mm. Ja. Och det skulle man ju kunna göra.
Det är väl ingen omöjlighet?
Det är ingen omöjlighet, absolut inte. Och man skulle kunna göra det vi gör. Om vi ser indikationer på att ett företag inte sköter sig så som de ska. Men sen kan det ibland vara så att vi har en väldigt svag beställare och en väldigt stark entreprenör. Då kan entreprenören ibland liksom tvinga igenom att vi måste anlita det här bolaget i alla fall, även om vi har rödflaggat det. Då kan vi säga att det får ni göra. Alltså, vi vill bara att man ska ta informerade beslut.
Mm.
Vilka beslut man tar, det är upp till var och en. Vi lägger inga värderingar i det, utan vi liksom ger information och granskar och ser till att man tar informerade beslut. Men då kan det vara så att att den här entreprenören säger att vi måste anlita det här företaget även om det är rödflaggat. Annars kommer inte vi kunna bygga eller vad det nu än må vara. Och då gör vi ju en revision på bolaget över tid. Och då, det har nog inte varit en gång när det inte har hänt, men då går de alltid i konkurs.
Mm.
Eller så drar de sig ur projektet.
Mm.
För att de fuskar ju, det är ju en del av modellen.
Mm.
Och då är det väldigt svårt att få revision på sig, för då kommer vi upptäcka det. Och då säger vi, här har ni missat att betala skatter, löner och sociala avgifter. Det här i gapet, det här måste ni betala in. Mm. Och ni får inte fortsätta projektet förrän det där är inbetalat. Mm. Och då drar man sig ur projektet, eller så går man i konkurs. Men så att det finns ju sådana saker som man kan göra, att man säger att vi vill granska, ni måste ha öppna böcker, ni måste kunna gå in och titta.
Och när du säger vi...
Ja, som beställare.
Ja, kan beställare.
Man göra det. Och om beställaren inte vill göra det själv, så kan man anlita en tredjepartsleverantör som gör det åt en, så som vi gör.
Ja.
Men jag tycker att man ska ställa mycket större krav när man handlar upp. Idag i Sverige har vi ju... vi är väldigt naiva. Och tror väldigt gott om folk. Så att hela vårt system är ju uppbyggt på tillit. Mm. Vi är ju ett väldigt starkt tillitsbaserat samhälle. Det finns till och med en rapport som heter Greta-rapporten om stora demokratier. Och stor demokrati betyder stor tillit mellan staten och människorna. Och som väldigt många då som... innan vi börjar samarbeta med dem, så säger de, men vi har policydokument som de har skrivit på, eller vi har en uppförandekod som de har skrivit på, eller de har skrivit på ett kollektivavtal, så därför är allting perfekt. Och då säger jag så här, det är långt ifrån perfekt. Det här är kriminella.
Mm.
De kommer skriva på allt som du lägger framför dem, men de kommer inte följa det.
Nej.
Och vi hade faktiskt, precis innan jul, så hade jag med en stor region neråt i landet, som är stor, och då är det inköpschefen som jag hade en mejlkonversation med, där hon skrev till slut så här att vi behöver inte er hjälp, för vi har sanningsförsäkringar som de signerar, så därför har vi inget problem med svart arbetskraft eller kriminella bolag när vi handlar upp. Och då man lite tar sig lite vid huvudet och tänker, herre Jesanes.
Jessica Löfström, var väldigt intressant att tala med dig, och oroväckande att tala med dig faktiskt.
Mm.
Men det känns ju lite bättre samtidigt att ha pratat med dig. Att, jag menar, det pågår saker och ting.
Det pågår mycket saker. Nu kommer det många lagstiftningar. Det kommer också en hel EU-reglering, som den här ESG-regleringen med taxonomin, med något som heter CSRD och ESRS, där det finns en social dimension i hur man ska leva upp till regelverket. Och det blir sen svensk lag, så det kommer implementeras in i svensk lag.
Mm.
Och där måste du ha kontroll på din verksamhet, alla leverantörer, alla entreprenörer. Så att det kommer mer och mer regleringar nu. Vi har avreglerat under många år, och då brukar det komma en motvind, och nu är motvinden här. Nu kommer regleringar, återställande av ordning och reda. Så att jag är hoppfull inför framtiden.
Det låter väldigt bra att höra. Stort tack för att du ville vara med i Vidarmöter.
Tack så jättemycket.